Jag kommer inte hjälpa dig att förändra allt i ditt liv, men jag är helt övertygad om att du kan berätta för mig ett antal saker som du skulle behöva göra, som du inte gör idag. Vad skulle det vara värt för dig om du började göra dem? Jag är övertygad om att jag kan ge dig den energin och utmana dig förbi ursäkter och rädslor så att du tar tag i de där sakerna. Och gör du det, då kommer mycket förändras på kort tid. Och så bevisar jag det.
Han är en av Sveriges främsta mentala rådgivare inom personlig utveckling och ledarskap. Med böcker, turnéer, webbkurser, föreläsningar och sin podcast hjälper han svenskar att ta tag i sina rädslor och utvecklas till bättre versioner av sig själva. Under mer decennium har han hjälpt svenskar att maxa sin potential. Varmt välkommen till digitala influencerpodden Johannes Hansen.
Tack så mycket.
Det är ett intro det.
Ja, det där. Ja, man blir ödmjuk och glad. Och kaxig tror jag också.
Härligt. Du har en extremt imponerande bakgrund. 17 år har du jobbat med rådgivning och mental hälsa. Hur känns det om du reflekterar tillbaks?
Ja, vad är det ens? Jag är ju typ så gammal. Känns det ibland som på ett sätt. Och det andra perspektivet, det känns som att jag är typ 70 plus. Ja, hur känns det? Det känns på ett sätt som att det precis har börjat, tror jag. Som att vi nu är som team och jag känner mig på en plats där jag länge velat vara och kan göra det som jag länge velat göra. Men det känns ju också som att det gått eoner av tid, liksom. Så 17 år, ja. Jag tänkte ju ofta när jag började med det här, de här som pratar om hur många år de har jobbat med någonting. Vad fan är det för något? Kan de liksom inte bevisa att de är bra just nu? Måste de berätta hur länge de har gjort och sådär? Och idag kan jag ju förstå varför man gör det. Dels för att bara påminna sig själv om att jag har gjort det här en del. Men också för att jag upplever att jag faktiskt blir väldigt mycket bättre över tid. Så det finns ju mycket att vinna på att fatta det. Sen är det ju fortfarande så, måste vi påminna alla om att en person som har spelat i Korpen i 17 år får stryk av någon i elitserien som har spelat där i 2 veckor varenda gång liksom.
Men det där får du utveckla lite grann.
Ja, men om du har gjort någonting länge betyder inte att du har gjort det bra. Så jag tänker att om du har varit bra länge, då är det bra.
Men du har ju, om man bara tittat på podden till exempel, så läste att du har över 5 miljoner lyssningar.
Mm. Ja, men storleken på saker tror jag alla som jobbar med flöden, inklusive dig själv, det är ju helt omöjligt att ta till sig vilken typ av impact man kan ha om man når ut. Men privilegiet jag har haft är ju att jag har fått varit mycket ute på scener och i turnéer för att få möta människor på riktigt på något sätt. Så då får du ju också samtidigt som den här liksom, upptrappningen av fler människor man möter och också då får träffa dem ute i publiker. Då börjar man ju få en uppfattning om att det här är ju så häftigt att så många människor kan bli påverkade på ett positivt sätt av det man gör. Så att jag är, ja, både så overwhelmed men samtidigt väldigt taggad, för att det ska vara tydligt. Det var ju inte så att det här inte var målet, utan det var ju det jag ville. Så vi har ju lyckats, så är det ju.
Men var det, hade du målsättningen där redan när du började för så pass många år sedan? Men du började som 21-åring i din karriärresa egentligen.
Ja. Yeah. Men bara den grejen då, att börja som 21-åring i Borlänge med affärsidén om att utveckla företagsledare. inom personlig utveckling. Ja. Man måste förstå också att för 17 år sedan så var ju personlig utveckling, det är ju inte vad det är idag. Alltså nu är ju yogi-citat, liksom, texter i house-låtar. Det är mainstream på något sätt. Alla följer någon guru. Men då kunde jag ju lika gärna ha sålt liksom tarotkort eller magiska stenar. Alltså det vanligaste argumentet emot att jobba med mig var ju jag tror inte på sånt där. Men det jag gjorde bra, och det fortsätter ju vara, det som har varit en av de starka framgångsfaktorerna, är ju att Jag var ju så besjälad av och älskade personlig utveckling, så jag ville ju att alla skulle få uppleva hur det kändes att bli utmanad och tränad mentalt. Så jag satt ju på så otroligt mycket möten och träffade alla som inte ville träffa mig och berättade varför de måste lyssna på det här och hur deras liv kan bli bättre. Så att ja, det var ju spännande att ha det motståndet. Och jag tänker att med Jante i Borlänge, jobbandes med personlig utveckling, alltså du går ju under eller så blir du ju väldigt stark. Och det där var ju mina liksom träningsår på något sätt. Det var ju förutsättningarna som lärde mig dels hur man argumenterar och säljer in personlig utveckling, som har varit helt avgörande såklart. Och det jag tycker att jag fortfarande är en av dem som gör bäst i branschen, att liksom få människor att förstå att det är begripligt med personlig utveckling. Och sen att få uppleva tidigt, om man pushar någon och verkligen gör jobbet i en klientrelation, vilka resultat det kan ha på kort tid. Och sen då ganska snabbt ändå få bygga en verksamhet som började gå bra och få det momentumet som gav det självförtroendet som gjorde att jag kunde skriva böcker och vara ute och föreläsa för större publiker och sådär.
Jag tänker att det måste vara bland det svåraste man kan kasta sig in i. Att som 21-åring gå ut och vara livscoach. Eller så att
ja, men jag fick den frågan igår.
Företagsledare.
Jag hade en klient som ville börja jobba tillsammans och som var ganska tuff sådär. Han ville liksom vara kvar kring den frågan. Så här, men vad hade du att ge då? Det låter ju bra när du berättar liksom den här historien. Men vad kunde de på andra sidan bordet få med sig? Och det slutade med att han sa, så kan jag väl berätta vad vi kom in på, men det slutade med att han sa, ja men nu fattar jag att du hade ju gjort en resa och det var ju den du på ett sätt sålde. Och vi kommer väl kanske in på det, varför jag blev intresserad av personlig utveckling. Men jag hade tillräckligt mycket stöd i kroppen för att vara trovärdig.
Men om vi nu när du ändå har väckt frågan där, om vi stannar kvar lite grann, vad var det som skapade det intresset för just mental utveckling?
Ja, men det var ju för många, tror jag, som jobbar med personlig utveckling, psykologi, så behöver man det själv till att börja med. Och jag hade en tuff uppväxt på många sätt som ledde till panikångest i 10-12 åren. Och där var det väldigt mörkt för mig. Jag ställde mig absolut frågan om jag ville leva. Och jag var i en terräng som kändes väldigt så tuff och obegriplig i perioder. Därför att jag tappade kontrollen över kroppen, som alla kan relatera till som har varit med om det. Att du blir så pass desorienterad så att du undrar om det någonsin kommer bli bra igen. Och att känna de känslorna och vara i det landskapet. Och sen hittade jag självhjälpsböcker där, från min mammas bokhylla, där jag började bygga stödhjul och satte upp mitt egna första mentala träningsprogram som handlade om att ta sig till skolan liksom, igen. Och börja ta en lyktstolpe i taget, bryta ihop, börja gråta, springa hem igen och sen ta en lyktstolpe till och sen fortsätta fram till busshållplatsen och så. Orka ställa sig på bussen, ta sig hela vägen till Djurås och sen få panik där istället, så åka hem med bussen igen och så jobba sig liksom in till skolan. Mamma hade en väninna som satt i receptionen på skolan, så jag kom till henne och får rapportera att jag kom fram och sådär. Jag kände ju ändå att dels den här enorma hoppet av att läsa i böcker om andra som har det tufft och som har gjort någon version på det här och tar tillbaka sitt liv. Och att jag kunde göra det. Och det började bli så. Alltså det går inte att beskriva den liksom känslan av. Men kärlek till böckerna. Lättnad i systemet. Alla de här sakerna. Sen hade väl jag aldrig någon tanke på att jag skulle jobba med det här. Utan jag lyssnade vidare på väldigt mycket självhjälp. Och för att göra en lång historia kort. När jag sen då började jobba med det här. Så är jag övertygad om att de som satt på andra sidan bordet kände att. Ja, han är inspirerad av amerikanska förebilder och ja, han vidarebefordrar idéer och pekar på dem och säger så här, kolla på det här, hur inspirerande är inte det här då? Men det är något med honom också. Han har ändå gått igenom någonting och det känns som att jag litar på honom.
Det är genuint någonstans.
Ja. Yeah.
Du lyssnar på Digitala Influencerpodden och jag heter Peter Helgen och är vd på Consid.
55-60 miljarder elektroniska produkter i cirkulation 2025.
I de här väldigt stora skiftena som händer just nu så behöver vi verkligen politik mer än någonsin.
Hälften av dem kommer om 5 år ha jobb som inte finns idag.
Det är inte jag som är den viktiga parten här.
En gång i veckan bjuder jag in en gäst som är med och driver digitaliseringen i Sverige framåt för att prata om teknik, innovation och hållbarhet. Sånt som gör världen lite bättre, helt enkelt.
Vad var det som fick att under skolåren drabbades av den här panikångesten så att du faktiskt inte, som du var tvungen att ta en lyxstolpe i taget för att faktiskt ta dig till skolan igen?
Det är en bra fråga, därför att triggers är alltid svårt att reda ut exakt vad de beror på. Men jag vet att det som föranledde det var ju en väldigt stark separationsångest till mamma. För att jag hade varit nere hos min pappa på besök i Stockholm. Jag växte inte upp med honom, utan han var liksom en satellit där långt borta. Och sen var jag nere hos honom på en resa över en jul där. Och det var otroligt traumatiserande. Han var väldigt så aggressiv och fick mig att känna mig väldigt värdelös. Vid en specifik situation när jag längtade hem också. Det var 8 eller 9 då, tror jag. Och han kunde liksom inte hantera min sorg av att jag inte ville vara där. Så att han överreagerade jättestarkt och började skälla ut mig. Som slutade med att jag liksom skakade så pass mycket så att jag någonstans förlorade kontakten med kroppen första gången. Och där tappade jag liksom rumstid. Och så försvann jag, minns jag. Och det satt ju kvar i systemet, den totala överbelastningen. Men det var inte efter det som jag skulle säga att jag hade liksom panikångest. Men jag var ju förändrad efter det. Och sen så kom jag fortfarande hem och fungerade väl hyfsat ändå. Men jag vet att då rullade mycket av de här överdrivna ångesttankarna och rädslan och osäkerhet igång. Ännu mer än tidigare. Men det är liksom en linje av min berättelse. Det finns ju fler liksom. Och det finns flera lager av dysfunktionalitet som börjar tidigare. Jag vet att det finns en väldigt tidig scen när pappa kommer hem och är förkrossad för att min äldre bror då hade blivit mördad. Och då satt... Ja, vi vet inte ens någonting om det här egentligen i vår familj. För vi redde inte ut det i stor utsträckning. Men han satt i alla fall framför mig på golvet, kommer jag ihåg, när jag gömde mig bakom en dörr och liksom gick sönder framför mina ögon. Och det minns jag också var en sån scen där jag lämnade. Så det har varit ett par sådana som jag tror stackade upp till när jag kom in i tonåren, så var det väl någon trigger som gjorde att allting bara satts ur spel.
Vad menar du med gick sönder när du satt på golvet?
För mig då som är liten, jag tror att jag var 5, och ser då en vuxen stor man som bryter ihop, så känns det nog som att någon går sönder.
Är det någonting som du, förstås är det en väldigt traumatisk upplevelse och vidare, men är det någonting som du fortfarande än idag tänker tillbaka och har med dig som...
Nej, men nu kan jag ju prata om det så här och jag vill fortfarande hålla ett allvar i min liksom ton när jag säger det, för att någon kan relatera till det och känna att liksom, det där är ju såklart väldigt tuffa scener som man kanske kan relatera till, som har påverkat en, som... Det finns ett citat som säger vad som inte dödar dig härdar dig. Men det finns en annat i terapi citat som är: vad som inte dödar dig gör dig svagare. Och jag tror att det är värdefullt att förstå när man jobbar med terapeutiska processer. Att det finns ett arbete med jobbiga situationer där man integrerar dem, jobbar igenom dem och kommer ut på andra sidan. Där trauma gör dig starkare. Men det finns också en serie av upplevelser varit med om som faktiskt gör dig svagare, motsvarande att någon slår till ett ben och så spricker det lite grann. Som gör att om man inte tar hand om det och får läka ut det, så kan det vara så att du är med om något som du inte ens förstår. Hur kan det här ha så stor betydelse? Varför fick det här hela min värld att skaka? Vem är jag ens nu? Och den faktiska triggern var liksom inte dramatiskt stor. Men det har varit en serie saker som har flyttat dig till att det plötsligt bara känns som att allting är du tappar balansen. Med det sagt, ja, det här är ju bearbetade och genomarbetade situationer i min historia som gör att det finns andra perspektiv jag kan sitta och garva åt dem också, så att du förstår storleken på liksom arbetet med det. Men jag tror att det är värdefullt för att förstå min berättelse, att så här, jag märker ju nu i många situationer och scener, oavsett om det är en entreprenör som har tagit på sig en enorm skuldsättning och sitter med massa människor man älskar i en ledningsgrupp och bara så här, fan, jag kommer behöva sparka allihopa. Eller någon som har gått igenom någonting supertufft i familjen och undrar om det är värt att leva längre. Att du har någon på andra sidan bordet som har känt de känslorna och navigerat i en sån terräng. Jag tror det känns liksom i kroppen. Och det finns en trygghet i det. Som gör att det är lättare att jobba igenom saker tillsammans och sådär. Men tillbaka till min resa. Det där var ett par av tillfällena som gjorde att personlig utveckling har betytt allt för mig. Det är mitt liv liksom. Så den kärleken är väldigt, väldigt stark. Och den tror jag man både en kombination av så här, han har varit igenom en del grejer med, fan, han verkar ju älska det här på ett gränslöst sätt, som typ är verklighetsfrånvänt. Tror jag har varit en av, eller flera av pusselbitarna.
Alltså det du berättar nu är väldigt starkt, men du började ändå som 21 år. Jag är fortfarande extremt imponerad av hur man får det förtroendet hos företagsledare och så vidare, att kunna vara den mentala coachen för någon som 21 år gammal.
Ja, jag med. Jag tycker det var cool. Hade jag snackat med mig själv nu som 21-åring hade sagt det, fan vad cool du är. Det här du gör ändå alltså. Det,
ja, men det är coolt.
Alltså, för jag la så otroligt mycket tid på att vara begriplig och konkret. Så att det var liksom, jag tänkte inte att jag skulle gå in och ratta ett möte och få igenom en affär som var stor då. Utan jag så här, jag behövde verkligen bevisa mig. Och jag hade en otroligt så stark prägling av mig själv. Och fick det mycket av mentorskapet jag hade i Bob Proctor då. Som var killen som var den som inspirerade mig som absolut starkast. Från scenen när jag var 17, som gjorde att jag till slut åkte över till USA. Och du vet, fick all den där inspirationen. Men han sa ju det att så här, du är ju inte trovärdig. Så hur ska du bli trovärdig då? Han utmanade mig så där på ett bra sätt. För jag sa ju att jag skulle så här, jag vill göra det här du gör, men jag kommer göra det sen när jag har förberett mig mycket längre. Och då sa han, varför ska du förbereda dig? Börja nu. Men då börjar jag ju själv argumentera emot. Men vadå, jag är inte trovärdig. Jag är inte, nej, det är du inte. Så hur ska du lösa det då? Och då var ju mina slutsatser en kombination av, ja, men jag ska vara otroligt påläst. Jag ska förstå att jag ska inte sälja in att jag kan hjälpa människor med allt i deras liv. För att jag har inte varit med om det de har varit med om. Men jag kan sälja in ett par väldigt specifika saker som jag faktiskt har koll på och bli duktig PT där. Så att jag använder de här liknelserna tidigt med att jag kommer inte hjälpa dig att förändra allt i ditt liv. Men jag är helt övertygad om att du kan berätta för mig ett antal saker som du skulle behöva göra som du inte gör idag. Vad skulle det vara värt för dig om du började göra dem? Jag är övertygad om att jag kan ge dig den energin och utmana dig förbi ursäkter och rädslor så att du tar tag i de där sakerna. Och gör du det, då kommer mycket förändras på kort tid. Och så bevisade jag det. Så i början var jag ju till och med så, du betalar vad du tycker att det är värt. Och så fick jag ett par case på det och då sa jag direkt, jag har hjälpt dem här att göra de här sakerna. Jag tänker inte berätta vilka namn det är, men om du vill göra det, då betalar du mig så här mycket. Och så fortsätter jag driva på liksom.
Det är ju väldigt osvenskt i, om man säger, den svenska jantelagen, så det är ett väldigt osvenskt sätt. Men du har en osvensk rakhet i din kommunikation. Och kanske man ska sträcka lite grann, lite provocerande stil.
Mm.
Har du fått med dig det från den tiden då du faktiskt åkte över då till USA och tog inspiration och lärdom?
Det går väl inte att inte liksom ha med sig perspektivet att jag är marinerad i det från den typen av retorik, såklart. Alltså jag förstår ju inte ens idag hur jag... Alltså, okej. En av de bästa idéerna jag ändå fattade tidigt, det var ju... Jag kommer inte med den uppväxten, bakgrund, människorna runt omkring mig i min uppväxt ha rätt uppsättning av kod, alltså det vill säga hur jag tänker, som kommer hjälpa mig uppnå mina mål. Det fattade jag väldigt mycket tidigare än jag egentligen tycker det är rimligt. Så att jag började hjärntvätta mig själv med liksom amerikansk personlig utveckling och självhjälp.
Hur gammal var du då?
Ja, men jag är inte mer än... Alltså, det är svårt att svara på. Jag vet att jag var fullt igång vid 17, men det är tidigare.
Det är sjukt tidigt alltså.
Ja. Jag kommer ihåg att jag liksom växlade mellan att lyssna på 50 Cent's första platta Get Rich or Die Trying och Napoleon Hill Think and Grow Rich i bussen på väg till skolan. Så här, nu orkar jag inte med mer av den här utmanande retorik. Nu måste jag fan ha lite hiphop på det här. Och sen tillbaka igen. så höll jag på, vet jag. Och sen så förde jag ju såna här maniska anteckningar. Jag hade en sån här rotting låda, ja, i alla fall. Skitsamma. Jag kunde lägga papper i den. Jag hade sån här vita A4 där jag skrev ner alla tankar som jag visste skulle förändra och jag såg på saker varje dag. Som någon form av dagbok innan jag gick och la mig. Och la bara staplade i högar bredvid sängen. Så att jag liksom har byggt hela den här infrastrukturen av idéer i mitt tänkande sedan väldigt tidigt. Det är klart att det påverkade mig i min retorik, i hur jag formulerade mig. Men jag ska krasst också säga att väldigt mycket av det jag lyssnade på förstod jag mig inte på. Jag fattade inte vad de menade för någonting. Så att i mitt arbete med att sälja in det här, jobba med det, prata om det, var det sjukt viktigt för mig att säga saker som jag begrep mig på. Så att min rakhet som oftast kommenteras på är ju mitt eget behov av att vara begriplig. Jag vill ju säga det på ett sätt så att du förstår vad det är jag säger. Och eftersom jag upplever att många inte har navigerat på de här terrängerna så behöver jag vara så jävla överbegriplig. Vilket gör mig ganska då liksom tuff, tycker många i min retorik. Men oftast är det att man har liksom läst mig fel. Det är jättemycket passion. Så här, jag vill nå fram. Jag vill att det ska vara tydligt. Men jag kan se det. Det är liksom, det är halvaspigt, jag fattar det. Men jag kan se det i vissa ledningsgrupper. När jag bara så här, fattar ni det här nu eller? Säger jag för att jag är sjukt peppad. Och så ser jag att någon är skrämd. Så jag tänker, men sorry, det var inte det här jag menar. Jag vill bara se, förstår vi? Ser vi samma sak? Så att, jag tror att det är också att det är hur jag är liksom. Har blivit. Och krasst ska säga så här, jag gillar ju det. Jag gillar ju när någon annan är så gentemot mig. Så det är ju också ett sätt att så här, coacha någon som jag själv vill bli coachad. Jag menar, det är få som har varit så här, blivit lika coachade, lika, om man ska säga så här, mentalt sparrade eller lika terapeutiskt genomarbetade som jag. Jag vet ju vad jag vill ha liksom. Och då blir jag den produkten. Sen fattar jag att det inte är för alla. Men jag är övertygad om, och jag märker det ändå, att även om många säger, men fan, jag typ störde mig stenhårt på dig i början och fan vad amerikansk du är liksom, vad kaxig du är, bra självförtroende du har och liksom, det gör typ ont att titta på dig ibland när man kommer som klipp liksom och så säger du X, Y och Z. Men nu när jag har lyssnat en stund så börjar jag fatta, det vanligaste när det kommer till relationen till podden är att man inte ville lyssna på den eller inte klarade av den än, så här, vad fan är det här för märkvärdig kille som du vet har en massa...
Allvarligt alltså.
Innan det blev stort, ja. Absolut. Det var liksom en tröskel att ta sig över. Men nu har det ju blivit, tror jag, grejen. Alltså det är som är mycket, antar jag, med kommunikation eller varumärke. I början så är det någonting som sticker ut. Och sen blir det, ja men, det är det där som sätter en standard. Eller liksom blir en referensram för andra. Jag vill vara så där eller... Vad begripligt det blev med personlig utveckling, det kan jag tänka mig att ta mig an om han säger det på det där sättet. Liksom. Det var viktigt för mig. Alltså det betyder så mycket för mig. Jag älskar ju det här. Att någon ska förstå, det är inte det där fluffet någon pratar om. Det är så här, vad gör du på dagarna? Och nu betedde du arrogant på det där sättet. Eller nu är du ju självupptagen och säger fel. Så där borde man inte alls. Alltså, det är väldigt specifika översättningar av personlig utveckling i situationstecken. Så att, ja. Du märker, jag kan gå igång ganska ordentligt på det där.
Det är ju någonting man slås av, både när du beskriver din uppväxt, du beskriver hur tidigt du började med att blicka utanför landet för att få inspiration, du har de anteckningarna som du gör och allting. Alltså det är en extrem målmedvetenhet i kombination med ditt engagemang för saken. Skulle du säga att är det en av de viktigaste nycklarna för att bli så pass framgångsrik som entreprenör som du faktiskt har blivit? Måste man ha den kärleken till det man gör?
Alltså jag ser ju de som inte har det. Och som också lyckas. Om nu lyckas är det, liksom det ekonomiska genomslaget. Så kan man ju absolut skapa projekt och sätta upp bolag där man inte alls brinner lika starkt för det. Och ändå, jag tänker även på din egen resa. Att så här, men om man ska uppnå flera lager av det. Alltså ska man både känna passion för det man gör på dagarna. Ska man älska de man har runt omkring sig. Ska man tycka att det är kul liksom, att gå upp och tänka det där mötet, nu jävlar åker vi liksom. I kombination med att man själv känner att man utvecklas på resan. Kan designa en liv eller liksom, en kalender som man trivs med. Kunna i stor utsträckning vara en förebild för andra i hur man själv planerar sitt liv. Så man kan prata om det. Det finns ju många lager av vad det är jag gör. Och jag är helt övertygad om att det är omöjligt att göra det jag gör om man inte bottnar i en väldigt stor eller stark passion eller kärlek. Absolut. Det är ju inte jobbigt då.
Du har ju arbetat med många väldigt stora stjärnor inom sport, musik, näringsliv. Skulle du säga att finns det några gemensamma nämnare mellan de här högpresterande individerna när det gäller deras mentala utmaningar?
Men först och främst så skulle jag ju säga att så här, privilegiet att få jobba med den typen av människor är så drömmigt så att det går liksom inte ens att förstå. Jag ska inte säga att jag älskar alla, men jag skulle säga att det där som de har älskar jag. Alltså, och det är ju, det är otroligt. Alltså, att få sitta framför människor som du känner så här, du har något som jag älskar. Alltså, det är absurt liksom. Så det har de ju. Vad har de mer? Jag menar, jag säger så här, om vi tittar liksom på att känna igen sig eller problem, vilja få ut det absolut bästa man bara kan ur sig själv utan att gå sönder. Det är nog en kärna. Jag tror att man ännu mer när man ser hur många det är som gör det, alltså går sönder nu, blir liksom orolig även om man kanske inte ska vara det heller. Liksom. Så det tror jag är en. Hur hanterar man tendensen till enorm självupptagenhet när man är så passionerad inför någonting? Och samtidigt få relationer att fungera. Det är väl också väldigt vanligt. Och sen är väl en till rubrik som jag tror enar många. Jag vill göra mitt bästa. Jag vet att det finns situationer när jag är så stark och så självklar och så grym på det här. Varför är jag inte alltid där? Hur kan jag komma dit oftare? Liksom? Någon version på det.
Skulle du säga, när du pratar om gå sönder, är det någonting som har blivit vanligare med åren? Jag menar, du möter alla de här fantastiska människorna, högpresterande människorna. Är det någonting som har blivit vanligare nu alltså den senaste tiden från det att du faktiskt började med coachad mental hälsa?
Vad intressant att du säger det där, för jag har inte tänkt på att nu 17 år in så har jag helt plötsligt ett sånt perspektiv också. Jag kan prata om, jag pratar ofta om hur det var då i den terrängen. Jag kan till och med prata om det känns roligt att sitta och vara ett orakel när man är 37 eller 38. Men det är också en skillnad. Alltså jag har ju, på samma sätt som jag har varit manisk i anteckningar när det kommer till mina egna tankar, så har jag skrivit ner allting om alla klienter jämt också. Alltså jag har varit otroligt intresserad av att förstå. Och för alla de som har jobbat med mig så kan ni vara lugna med, det står inga namn och sådär, vad ni har varit med om. Och så. Men jag har varit otroligt intresserad av att lära mig mönster och förstå vad som pågår. Så det har jag liksom ett helt kartotek av att ha rätt ut för att kunna snabbare jobba med att göra förändringar och sådär. Och då är en sån nyans som är tydlig. Att gå sönder då och gå sönder nu ser lite annorlunda ut. Jag upplever att de flesta alltid kört på för hårt. Alltså precis på gränsen, man pushar gränsen hela tiden. Att så här, ha, okej nu är jag trött, nu måste jag återhämta, okej hur hårt kan jag trycka nästa gång? Och sen är liksom logiken av att så här, men det vore bra om du inte körde på röd mätare jämt och åtminstone hittade sätt som du kunde liksom lätta på trycket i systemet så att det inte är så här överaktiverat. Det har alltid varit en del av arbetet. Men det finns det här nya, och det är ju väldigt kopplat till, jag tror att du vill prata om sociala medier också.
Minns jag. Ja.
Det är oförmågan att hantera sina känslor. Det är relativt nytt.
Tänker man mer på sina känslor idag, eller tillåter man sig att tänka mer på sina känslor idag än man gjorde för 15 år sedan?
Ja, intressant. Det är en annan linje. Jag kan först förklara vad jag menar med den första. Så jag menar att på grund av att vi har skärmar och är så beroende av skärmar så får vi inte den. Om vi går tillbaka till savannen så ser vi framför oss vad det mänskliga närsystemet är byggt någonstans. Så ser vi, hur gjorde man då? Man jagade ett byte i liksom någon timme och sen så fick man det eller inte. Och sen satte man sig ner på en sten och så kollade man ut i horisonten. Det är därför vi älskar att kolla på utsikter. För att bara neutralisera eller reboota hjärnan. Och så satt man bara där så som man ibland kan känna sig efter ett träningspass som kanske varit hårt. Eller som man sitter hemma och bara reflekterar. Och man sitter där och känner sig, fan nu har jag stängt av kroppen. Man sitter liksom och tittar ut ingenstans som att man liksom är avstängd. Det var sättet som vi återhämtade på. Liksom. Så rebootar vi systemet. Varför det är smart att lägga in meditation eller andra aktiviteter i ens kalender. Vad gör vi nu? Ja, nu när vi då har tagit ut oss på något sätt eller befinner oss i ett möte där någonting var jobbigt och vi behöver integrera det som det heter då. Vi behöver liksom processa att det precis hände och låta det bli en del av systemet, vilket leder till lite friktion i kroppen. Det är lite jobbigt att hantera det. Då tar vi upp mobilen istället. Och så tittar vi på någonting allt annat. Man kan säga att vi avleder vår uppmärksamhet. Vilket betyder att du inte fick integrera det som hände precis. Så du bygger en stack. Alltså du bygger en, i det vet ju du, i digital utveckling pratar man om teknisk skuld. Du bygger emotionell skuld, det vill säga du har alltså material som är obearbetat som ligger i ditt nervsystem. Men du tar inte hand om det, utan du håller dig uppmärksammad på annat. Den skulden, att jobba med den och den ackumulerade skulden i någons nervsystem, det är en relativt ny företeelse. Storleken på den skulden. Vilket leder till att om du sitter med någon så vet du inte nödvändigtvis vad problemet med dem är. Därför att du måste först igenom en massa obearbetad skuld. Först, innan du vet vad som egentligen är den infrastrukturella problematiken i psyket. Så du måste ladda ur massa först. Det kan vara gråt, det kan vara garv, det kan vara ilska, det kan vara frustration eller liksom bara en känsla av vilsenhet och sådär. Det är så här, jag då som har blivit duktig på att läsa nervsystem kan ju sitta framför någon och sen så säger de, det här är mitt problem. Och så kan jag direkt säga, det är inte alls ditt problem. Men låt oss prata om det du tror är ditt problem en stund så att du kan få ut ur kroppen. Och sen när det kommer ut ur kroppen, då kan vi prata om det egentliga problemet. För att det ligger liksom ett skuldlager innan. Så det är relativt nytt. Det andra du sa var linjen att är vi räddare för känslor? Eller är vi sämre på... Eller, nej, känner vi mer känslor idag än vi kände tidigare? Alltså det finns ju ett narrativ av, och det här är väl värt att liksom försöka särskåda. Då. Så att, okej, okay, det ena är, vi har föräldrar som inte gillar att vi mår dåligt. Så de ska få oss att bli glada hela tiden. Så, nu är du ledsen. Ja, men du kommer vara glad imorgon. Eller du är bra på det här också. Det vill säga, du får inte vara ledsen. Okej. Okay. Så att du vill avleda uppmärksamhet från jobbiga känslor. För att mamma eller pappa klarar inte själv att känna de känslorna. Så du lär dig sen tidigt att jag ska tydligen inte känna jobbiga känslor. Och på det har du teknologin sen som gör att du dämpar också jobbiga känslor. Det betyder att du byggt en ganska ordentlig skuld kring känslor. Så rimligtvis borde du behöva ett par år när du kommer upp i tonåren där du bara borde få känna känslor för att komma ikapp. Problemet är att det gör ju ingen, så att du läcker det här behovet av känslor hela tiden. Så du säger till någon, men du går upp på morgonen och kom i tid till mötet. Och så läcker de känslor för de bara säger, men ta hand om mig. Det är egentligen synd om mig att de här känslorna som kommer. Av att så här, ja, i ett ansvarstagande av kulturen och ditt nervsystem så borde du själv säga så här, men vänta, det här har inte med dig att göra, arbetsgivaren. Jag måste läka mina egna känslor. Men jag har inte haft en mamma eller en pappa som har tagit hand om mig. Eller hjälpt mig integrera känslor. Så jag vet inte hur man gör. Liksom. Så här måste vi prata om, hur kommer jag igenom det här? Det är ju slutsatsen som leder till att man kan titta på någon och säga, hörru, fan vad blödig du är, vad mycket känslor du känner. Men det blir också orättvist, för det är många logiker man inte har förstått i det resonemanget. Man borde bli mött i känslorna, men man borde också bli utmanad i ansvarstagandet för dem. På grund av att vi inte fått varit med om, eller lära oss, att vad gör man med en känsla? Man blir ledsen. Så får man vara ledsen. Och sen så går ledsen över. Och då har man lärt sig, jag kan ju hantera ledsen. Det är lugnt. Om jag blir ledsen så blir jag ledsen och sen så går det över. Du får alltså en motståndskraft, det vill säga att du kan hantera känslor och sen komma igenom dem. Om vi då inser att vi har en kultur som inte vet hur man gör med känslor. Ja, då har vi ytterligare ett lager av problem. Det vill säga, vi har någon som inte kan hantera sina känslor, som har en skuld på känslor, och det finns ingen som kan ta emot känslorna. Man vet inte hur man gör.
När du jobbar med de här idrottsstjärnorna, de här ledarna, de näringslivstopparna och så vidare, händer det de facto idag att folk öppnar upp sig och gråter hos dig?
Ja. Alltså, vi måste förstå att det är det vanligaste. Jag skulle säga att jag har nog ingen relation till klienter där vi jobbar igenom ett helt liv över tid, där vi inte vill vara så pass sårbara som man kan göra det. Sen gråter inte alla såklart, men att vi är på den terrängen, absolut.
För det förutsätter ju en annan sak, det förutsätter ju att du har skapat ett väldigt stort förtroende för hos de här individerna.
Mm.
Hur ser du till att du bygger upp det förtroende så att individerna faktiskt öppnar upp sig?
Jag gör nog inte så mycket annat än vad jag gör med dig här. Jag är vad jag är bara. Jag tror att det smittar av sig. Jag tror man känner det. Jag hade ju mer, om man kallar det för tekniker i början. Jobbar väldigt lite så nu. Men det hjälper ju också med varumärke och du vet, allt det där du har med dig in i ett möte när någon träffar dig. Såklart. Jag tror till och med många har det där trycket i sig att så här, äntligen ska, eller jag vet att det är så, det känns ju i introduktioner, första möten med många, så känner man att de bara så här, äntligen så bara dumpar de vad det nu än är för någonting liksom. Och då är jag bland så här, hej, lugn nu, jag vill veta om vi ens ska jobba tillsammans liksom. Men så det händer på det sättet. Vad kan man, apropå frågeställningen där man kanske kan lära sig någonting, jag tror att det handlar väldigt mycket om att hitta sin filosofi, vad man vill jobba med, men sen översätta det i hur är du så ärlig med vad du gör som det går, så begriplig i vad ni ska göra tillsammans här som det går. Många, jag menar, i den kontext jag befinner mig i är ganska så här, nu som jag sa precis, så att jag inte säger emot varandra. Men när jag började etablera någonting och började ha möten, så vet man ju inte vad ett möte ska handla om. Det vanligaste problemet många har, märker jag nu i mina flöden, för att gå till en terapeut är ju, jag vet inte vad jag ska prata om. Hur börjar man liksom? Och då berättade jag, var jätteinstruerande i början av att säga, det här är ett sånt här möte, så här går ett sånt program till, på vilket sätt, det här gör vi i inledning, det är okej för det här känns, alltså var väldigt så, visade liksom vägen genom möten. Så det gör jag ibland ifall det behövs nu, men i stor utsträckning så gör jag ju inte det.
Du nämnde ju något väldigt intressant där som jag tror väldigt många känner igen sig i. Man har en bild av vad man ska åstadkomma när man kommer in i ett rum, man ska träffa potentiella kunder eller vad nu månde vara. Men sen blir det fullt, man känner sig mer sårbar när man kommer in, man känner sig inte lika trygg och utfallet blir ett helt annat. Vad skulle du vilja skicka med människor innan man gör det, innan man går in i det här rummet? Det finns några verktyg man ska ta med sig?
Ja, det finns massor. Men för att göra det kort, tajt och utifrån insikten av vad de flesta inte gör som de borde börja med, är det visualisering. Det är helt absurt att läsa hur mycket referensexempelstudier det finns på visualisering och hur få som använder det. Praktiken så här, vi vet att det till och med är så att någon som ser framför sig i sin fantasi att den skjuter basketskott jämfört med någon som gör det i praktiken har ungefär samma resultat. Det är absurt att tänka det. Men det funkar likadant när det kommer till att utsätta sig för jobbiga situationer. En person som har sett framför sig att saker och ting går väldigt bra, till och med sjukt bra när de genomför någonting, sannolikheten att det kommer gå bra är sinnessjukt mycket större. Och att ta det med sig som en träning när man går och lägger sig och är nervös inför någonting, att inse, just ja, min hjärna spelar upp katastrofscenarion just nu och jag ser framför mig att det kommer gå åt helvete. Ah, jag ska ta befälet över det här, styra om dem, se framför mig hur jag egentligen vet att det ska gå. Och så gör jag det till en träning. Jag alltså gör det aktivt. Jag flyttar från negativa till det positiva. Så håller jag på så, precis som man skulle träna i att göra utfallssteg på ett sätt man inte gjort tidigare. Det är någonting som skapar en mycket större styrka i ett system på kort tid.
Händer det fortfarande än idag med hela din verktygslåda att du också är nervös för att gå in i ett möte eller en situation som du vet du kommer ställas inför? Och ja, vad gör du då?
Absolut, 100% så. Väldigt mycket mer sällan, för att vara ärlig igen där, än jag kanske skulle tro att det var. Alltså jag trodde nog att jag skulle alltid ha nerver inför allt. Eftersom jag hade så otroligt mycket nerver när jag började. Alltså, vi måste förstå hur och det är bra att jag lägger med det också, hur otroligt nervös jag var för allt jag skulle göra. Alltså, under väldigt många år. Ja. Så att jag är lite tagen av hur mycket mindre det känns idag. Men likväl, det är klart att jag vill att vissa saker ska gå precis som jag ser framför mig, apropå visualisering. Och att jag kan få enorm puls inför vissa situationer och vet inte riktigt ens varför. Jag har en insikt och det är när jag kommer in i situationer där jag inte är helt förberedd på scenen. Och så händer något, eftersom jag, apropå den här tilten till kontrollbehov, eller kallar det för aspighet igen då, väljer jag att göra nu om det är slarvigt formulerat. Då kan det liksom sätta mig lite ur spel och då kan det vara så att då kan jag få puls och så tänka så här, nu tappar jag någon typ av kontroll här liksom, och då måste jag ta tillbaka mig själv till det. Det vet jag kan hända. Men ibland så kan jag inte härleda att jag liksom går in på det där mötet. Där borde allt vara på spel och det är väldigt mycket som är tufft inför det där. Och då känner jag ingenting. Och sen så ska jag gå in för och prata med dem som redan kanske är så här, allt är redan klart och det enda de vill är ha liksom ett par vägvisningar. Och då helt plötsligt så, oj vad mycket puls. Så att, nej, det kan jag inte svara på vad som är vad där än. Men det är väldigt mycket hälsosammare att se den där pulsen som livskraft och en vilja att vilja göra bra saker ifrån sig än ett tecken på att det kommer gå åt helvete.
Vi kommer in på digitalisering nu som vi omnämnde tidigare. Hur ser du på digitaliseringens påverkan och kanske inte minst då inom sociala medier på oss som individer idag? Och hur påverkar den vår mentala hälsa?
Ja, men jag ska tillföra det nya perspektivet på det förutom allt annat vi kan läsa om eller bara chatta fram. Så är det väl uppenbart att både totala oförmågan att få ihop sitt liv bygger på skärmtid. Alltså, det är ju ändå absurt att sitta med så många över tid och prata om att man inte får ihop sitt liv. Och så lägger man 7+ timmar framför en skärm. Det är riktigt absurt, det måste man ändå... Det kräver en konfrontation av en hel kultur. Så det är väl en sak. Nu tror jag bara som ett parentes på det. Jag tror att vi lever just nu genom tiden där vi har som minst tid någonsin. För jag tror att relativt snart kommer alla ha hysteriskt mycket tid. För jag tror vi kommer in i ett skifte där allt kommer göras åt oss. Genom robotar och AI.
Ja. Och agenter tänker du på. Ja.
Allt kommer göras åt oss. Så vi kommer ha en kultur som har gått från att den har gått på knäna av total tidspress till att bara så här, va? Komma ut på vattnet och det är helt blankt. Och som en horisont framför sig. Total panik. Av att säga, vad gör jag nu när ingen kommer köpa argumentet att jag inte har tid? Vem är jag då? Det tror jag att vi står inför. Man kan absolut prata om... skärmberoende och att vi kan gå ner på tunnelbanan och se liksom 100 av 100 som är helt fasta i mobilen och undra var är det här vi blev nu? Och visst, allt det där är då och då aningen deprimerande. Men jag vill ändå trycka på det största problemet vi har, det är oförmågan att kunna bearbeta känslor. Så att så här, sätt en rutin för meditation regelbundet varje dag för att få ut det där ur kroppen. Sätt dig och titta på en utsikt då och då. Låt bara det här, som nervsystemet vet precis hur man gör, bearbeta jobbiga känslor. Och inse att när du sätter dig ner så där så kommer det såklart vara obekvämt i kroppen. Och det är okej. Bara för att kunna komma ikapp. Så slipper du bulka lika mycket skuld. Det tror jag absolut är ett viktigt perspektiv. Det tredje blir ju det här jämförelsen. Alltså... om vi inser att hjärnan på automatik nu, för de allra flesta, har scenario jobbat fram att mitt liv, det ska vara en kombination av de 7 mest framgångsrika profilerna som jag följer. Och så tror vi på riktigt att det är det här det ska bli. Och sen gör vi ingen som helst, varken liksom genomtänkt plan för det, eller blir intresserad av hur lever de här människorna egentligen sina liv. Och är naiva nog att tro att det här är inte vilket det är, som vilket tidningsmagasin som helst som tar best of, best of, best of och lägger ut på ett flöde. Så tänker vi, den där ska jag bli. Om man gör det samtidigt i ett så, ska man säga, underutvecklingspsyke som många är då, som inte hanterar känslor. Då har du en cocktail av katastrof alltså. Och det ser vi ju eskalerande i vilsenhet. I en känsla av att vara misslyckad. Alltså, det är inte okej att gå runt och känna sig misslyckad i livet som 20-åring. Alltså, det är egentligen aldrig okej. Men det skulle ju gå ett resonemang i alla fall för att man är misslyckad när man är äldre. Ja, för att det finns massa saker rent strukturellt du kanske borde ha åstadkommit när du kommer till en viss tid. Så. Men så här, att vara så ung och bara så här, jag är redan inte liksom triljonär och har rest jorden runt 4 gånger och bor där. Det beror ju bara på att den där hjärnan har ju marinerats i någonting som har fått den att bara må generellt dåligt. Och det tror jag att vi kommer behöva zooma ut och vara ärligare mot varandra kring. Jag är ju väldigt ärlig mot dem jag jobbar med över tid. När det kommer till vad är referensramarna för vad de tror att de ska uppnå under vilken tidsperiod. Och det som börjar bli, det är också ett perspektiv, eller en parentes jag tycker är jättekul. Det är att nu har jag ju så mycket datapunkter på vad man kan åstadkomma tillsammans med människor som är otroligt briljanta under en viss tidsperiod. Och jag har liksom följt med i deras tänkande, hur de har agerat och så vidare. Så nu kan jag ju ganska bra prognoser för vad går det att göra under en viss tidsperiod. Och det är ju otroligt hälsosamt att spegla människor i det. Det här ska du göra på den här tidsperioden. Det kommer inte gå. Och då kommer inte gå. Jag kommer fixa det. Ja, men att du säger att du kommer fixa det, det är liksom, du vinner inga argument med mig så. Därför att du kommer behöva åstadkomma det här och det här. Och redan nu om jag mappar mot din kalender så gör du inte de sakerna. Så du har ingen chans. Jaha, men hur skulle min kalender se ut då? Ja, men det kan jag visa. Och så berättar jag. Så här ser den ut då. Och de här sakerna gör man i den här ordningen på det här sättet. Och då kan man göra det. Så det är inspirerande att få den spegeln. Och det tror jag att vi behöver i vår kultur också. Det är så här, nu var det en stund sedan, men jag tycker att den referensen är rolig. När jag pratade i en open session så var en del av turnén, när jag skickade ut mickar i publiken, så var det en kille på främre raden som sa det. Men jag vill uppnå den där framgången, uppnå de här sakerna, jag ska genomföra det här och sen göra det här filmprojektet. Och så vill jag vara vältränad som The Rock, sa han. Och då, så pratade vi, så började det. Men punchlinen var snarare så här, vet du hur många människor The Rock har i sitt team, sa jag. Han bara, vadå? Ja, men vadå, hur många har du i ditt team? Ja, men vadå, jag kommer kunna fixa det där. Jag bara, ja, absolut. Men vad menar du? Ja, sist jag i alla fall hade koll på det så var det 75 personer. Och så blev det tyst. The Rock är alltså 75 personer. Inklusive att han flyger sitt gym vart han än åker i världen. I ett jävla hangarfartyg.
Det är alla olika förutsättningar i livet.
Yeah, så är det.
Tillbaka lite grann till det med sociala medier. För det är väldigt många som mår väldigt dåligt kopplat till sociala medier. Och som du är inne på, den bilden som kanske många matas av. Där man verkligen matas av. Ja, men som 30-åring ska du ha uppnått det här. Du ska vara triljonär. Du ska liksom ha rest jorden runt. Du ska ha en kropp som The Rock. Du ska liksom...
Det är nice att uppnå det, eller?
Det har varit väldigt nice. Men med det sagt då, för alla oss som inte uppnår det.
Yeah.
Vad skulle du ge för tips? För att det är ju svårt att kunna... Det vet jag ju själv. När man sitter inne i flödena och vill vara lite uppdaterad och se vad som händer. Om man inte, vad skulle du vilja ge för tips för att ta tillbaka kontrollen över sitt liv?
Ja, men gör din mobil svartvit. Det är ju fantastiskt. Man använder ju färg i väldigt stor utsträckning för att göra det beroende. Så svartvit skärm, smart. Och sen träna självdisciplin, skulle jag säga. Sen kan jag ju bli raljant och det blir kul att säga. Så skaffa ett liv också utanför telefonen, kan jag säga.
Lever du själv livet utanför telefonen fullt ut? Lever du som du lär?
Det beror på vad... Och den här frågan, som du förstår, har ju varit på tapeten sen tidigare än 21 förmodligen. Sen jag började skicka ut projektiler i folks riktningar om vad de borde och inte borde göra. Det beror på vad du menar att jag lär. Ja, den är svartvit telefonen. Ja, det är den större delen av min tid. När jag inte går in och ska ge feedback på något som har färg. När det kommer till hur jag använder telefonen. Jag skulle säga att jag har ersatt min tv-tid, tror jag. Helt med telefontid, i stort sett. Alltså då menar jag på... Ja, men det som jag gör, däremot gör, jag lägger upp YouTube på tvn. Men ja. Och sen så upplever jag inte en känsla av nu måste jag scrolla någonting för att bli av med en känsla. Så ja, utifrån narrativet jag skriver av vad jag tycker att någon borde göra, så ja. Men kom ihåg också att min beställning till någon är ju sällan så här ska man leva sitt liv. Utan de bygger ju alltid på att någon kommer och säger det här är ett problem jag har. Det här vill jag må bättre kring. Det här vill jag förändra. Eller det här vill jag uppnå. Och när det kommer till att ha uppnått saker som jag har skrivit ner i planer att jag vill uppnå, då lever jag ju väldigt mycket som jag lär. Så det finns ju lager av det där, som du förstår. Det blir liksom en principiell grej för mig eftersom den är så vanlig. Lever du som du lär? Jag är mest så här tacksam för att jag ofta får höra, är du ju likadan överallt? Hörde jag senast idag. Vad spännande att lyssna på den där podden med dig där du intervjuade den där personen. Det är ju samma person som jag träffar i det här mötet ju. Det tycker jag är fint. Eller när någon jag jobbat med länge i en ledningsgrupp träffar mig på ett bröllop och säger, det är helt sjukt ju att du är samma person.
För det där är ju intressant, tycker jag. Är du samma person som när du kommunicerar med 5 miljoner människor via digitala kanaler, så som du gör när du möter dem fysiskt? Lär du ut på samma sätt?
Det är det de säger. Det känns svårt att till och med scenarioarbeta perspektivet utifrån. Jag har svårt att se mig själv så pass mycket utifrån att jag ska kunna, vad är skillnaderna då? Jag vet ju att jag utifrån att stå framför en publik eller svara på frågor eller gå rakt in i ett möte, det är klart som liksom 17 att jag är begränsad till formatets yta och vad jag ska åstadkomma i svar på frågor. Så jag spelar liksom inte ut hela mitt register. Men att jag formulerar mig på samma sätt, att jag tänker på samma sätt och att jag tror att man får samma energi från mig, det är jag nog övertygad om.
Du nämnde tidigare att de 7 mest framgångsrika individerna som du följer, som du får ut mest av att följa.
Yeah.
Är det någon där som du skulle vilja skicka med publiken som lyssnar här, att det här som motpart till att vi begränsar vår skärmtid, där vi måste ha någonting i andra änden också, att det här är verkligen någonting som man kan ta till sig och läsa mycket av?
Alltså jag är ju just nu i en period där jag sitter och mediterar väldigt mycket, så att jag är liksom inte riktigt där. Det jag använder sociala medier till nu, det är se över det vi själva gör i teamet och humor. Jag tycker det är kul att garva. Ja, så där tycker jag Theo Von är helt gränslöst rolig.
Hur ser du på mental rådgivning och personlig utveckling? Kommer det finnas, hur kommer det utvecklas framgent? Kommer det finnas ett utrymme för Johannes Hansen att agera som han gör idag, eller kommer vi ersättas av agenter istället?
Det är en rimlig utveckling att vi kommer då och då få se Johannes Hansen live och tänka, fan vilket privilegium. Men att Johannes Hansen i stor utsträckning blir botifierad på olika sätt. Det tror jag absolut att det kommer ske. Så jag tror man kommer äga varumärken. Så personliga varumärken kommer äga sitt personliga varumärke som kommer agera i olika medier. Det är jag säker på. Sen tänker jag liksom att förflyttningen, om vi ser den över tid. Alltså, vi pratar ju om, det här är bara saker jag sitter själv och tänker på kammaren sådär. Men vi pratar om att kommunikation är i väldigt stor utsträckning inte röst och språk, utan det är kroppsspråk. Men vi kommer likväl i ganska nära framtid ha AI-röster som är optimerade mot att det ska vara det mest behagliga som går att lyssna på som finns. Vad händer? För vi ser ju vad som har hänt när de smartaste hjärnorna i världen sitter och optimerar algoritmer för att göra dig själv skärmberoende. Då är en hel befolkning skärmberoende. Vad händer när den första rösten börjar prata på det perfekta sättet? Kan du någonsin sluta lyssna på det? Det är en fråga. Men vad händer när AI lär sig röra sig på det perfekta sättet? Kommer du någonsin kunna sluta titta på den? Det tror jag är ett perspektiv att ta med sig. Översätt det sen då till psykologi och coachning och terapi. Vad händer när någon pratar och rör sig på ett sätt så det skapar kemi med dig som gör att du läker? Alltså wow, det är så häftigt. Och vi är inte långt därifrån. Så tror jag att det finns en massa risker och problem, ja. Men tycker jag att det är coolt att vi börjar förstå att vi kommer förmodligen alla ha varsin robot. Tänk ifall den roboten lär sig att hjälpa dig att må så bra som du kan må. Det hade varit något.
Med det, vad har Johannes Hansen för nya projekt på gång och för visioner om framtiden? Vad har vi att se fram emot?
Ja, men just nu så släpper vi en bok som är 10-årsjubileum på min första bok, som heter Your Fears, som är då en biografisk bok om hur min resa startade och handlar om de 10 vanligaste rädslorna och hur jag har jobbat för att övervinna dem hos mig själv, och så ger jag medskick till läsaren hur den kan jobba med sig själv för att göra samma sak. Och sen så har jag lagt till att jag reflekterar 10 år senare och coachar mitt yngre jag i varje kapitel. Så med de perspektiven han hade då, hur ser jag på det idag, och ger de perspektiven och medskicken utöver det. Så den är jag väldigt taggad på, det känns skitkul. För övrigt, Tough Love säljer ju så jäkla bra och det är jätteinspirerande. Alltså träningsprogrammet som maxar din potential. Även maxar din potential webbkursen, samma sak. Det är så häftigt nu att få se så många, alltså det är tusentals människor som tränar då varje dag med den där typen av digitala program. Samma sak, stress och utmattning, vilket också känns på ett sätt då såklart tråkigt att behöva göra. Men samtidigt, när man gör det och vi har ett program där man först lär sig identifiera utmaningar man har, förstå mönstren som gör att man stressar eller bränner ut sig, men sen också lär sig pusselbitarna för hur man faktiskt läker och jobbar med det. Ja, det är otroligt inspirerande. Så det jobbar vi med som en liksom stor snöboll av att fortsätta ge värde till så många människor som möjligt, och via de typen av kurser och böcker. Och sen så är jag väldigt taggad på podden som du precis gästade. Den fortsätter ju vara en intervjupodd där jag träffar ledare och entreprenörer, men utöver det också monologer för att lösa livsproblem, och sen träffar jag lyssnare i Q&A. Så att vi har en serie saker som bara fortsätter växa, som är, ja, det är otroligt inspirerande. Så är det bara.
Vilken draghjälp har de här respektiva områdena? Så här, hur viktig är podden till exempel för att Johannes Hansen ska vara extremt lyckosam med de här utbildningsinitiativen som du kör?
Det är en väldigt intressant fråga. Därför att vi jobbar ju mycket med dataanalys nu, men vi blir bättre och bättre på den. Än så länge är ju i våra kanaler inte den korrelationen helt självklar. Nej. Men att det har byggt varumärke är ju en investering vi bara har tidigt insett att det borde ju vara så här, att om vi har hundratusentals lyssnare på en podcast så borde det påverka varumärket positivt. Samtidigt som anledningen till det var ju inte det. Det var ju, hur ser jag till nu när jag bygger en stor klientbas och du vet, konsultverksamheten av min verksamhet tar mycket av min tid, plats, och jag jobbar nära de här bolagen som växer och människorna. Hur når jag ut till fler? Hur kan jag inspirera så många som det bara går? Och då blev ju liksom både det, och sen i podden säger man, ja men jag skulle vilja ha mer specifika råd kring det här, och då gör vi en produkt av det och så bygger vi vidare utifrån det perspektivet. Men det är ju ändå så att Meta och hela liksom arbetet i liksom sociala medier och den marketingpusselbiten är ju liksom en hörnsten. To be continued, jag får återkomma när jag har mer data på det, exakt.
Nu ska vi inte spoila din kommande bok här, men du nämnde 10 vanligaste rädslorna.
Mm.
Vilken är den vanligaste rädslan?
Det är en intressant fråga, därför att det är inte helt självklart. Det, om du frågar liksom generellt, så är det alltid prata inför folk eller dö. Och båda finns ju täckta i boken. Men jag skulle ju säga att det har med otillräcklighet och misslyckas att göra. Att den egentligen trumfar. Men man vill inte ens erkänna det, för att man är rädd för att det skulle visa en otillräcklig.
Men det där är inte så här, misslyckande, är det någonting som vi specifikt i Sverige är väldigt oroliga över? Eller är det ett globalt problem?
Men känslan av otillräcklighet, alltså man går till så basic needs i psykologi, liksom all metateori som finns. Då är ju att inte vara tillräcklig är lika med att bli lämnad och därför dö. Alltså det vill säga man vill vara en del av en flock för att bli omhändertagen. Så det är liksom grundprogrammerat i oss. Sen skulle jag säga att i svensk kultur tar den sig i uttryck som rädslan får misslyckas. Om man tänker på amerikansk kultur i kontrast, eftersom jag har det som insikt också, är det tydligare att man inte har förknippat otillräcklighet med misslyckanden. Så det sitter liksom inte ihop på samma sätt i den kulturen. Och det har vi ju lyckats binda samman på ett ganska dysfunktionellt sätt i vår kultur.
Vi är framme vid heta stolen.
Oj, har vi en sån till och med?
Sån har vi.
Då måste jag ha bästa sidan mot kameran. Men det, just det, det hade jag.
Ja, men du har det,
ja,
det
hade
du
jag.
Har ju.
Ja,
det.
Ja.
Vad är det första du gör när du vaknar?
Rödljusterapi och meditation.
Rödljusterapi?
Ja, visste du. Ja, det här visste du inte om. Oj, nu. Nu kommer vi förändra ditt liv här.
Är det bägge sidor?
Ja. En panel framför mig, en panel bakom mig. Ja. Och sen så kör jag mellan 25 till 35, ibland 50 minuter rödljus, för att ja, men det ersätter en stor del av det jag skulle fått ifall det var sol ute. Så det är otroligt för att ha mer energi.
Om du ska vänner över på middag, vad är din paradrätt?
Entrecôte, en jävel på grilla.
Det är det svenska liksom manliga, men någonstans.
Ta inte ifrån mig det här av att jag...
jag tänker mig Freddy Solsidan här.
Nej, han är jag inte. Okay, jag,
det är
jag,
helt annan nivå.
Okay, absolut.
Mm. Vad skulle du säga idag till ditt 14-åriga jag?
Du har det. Fortsätt.
Det bästa med att driva podd?
Oj, all kärlek som jag får. Det är ju i stort sett dagligen någon kommer fram. Och berättar att jag alldeles nyligen då, jag har vuxit upp tillsammans med dig. Liksom, det är svårt att ta in, men det är coolt. Du är som min storebrorsa. Kom hit bara, så får du en kram.
Johannes Hansen, det var ett stort nöje att med dig i Digitala Influencerpodden.
Ja, det här var verkligen ett nöje. Tack för det, Peter.